Härligt, gott att se er allesammans. Innan jag predikar skulle jag också bara vilja säga att den 15 december, onsdag den 15 december, så är det ett extra administrationsmöte här i kyrkan. Så i anslutning till vår bönesamling 18-19 så kommer sen ett extra administrationsmöte. Idag så ska vi fortsätta den här lilla miniserien, vilket är lite kontraster när man talar om Guds rike och säger att det är en miniserie. Och det du har inlett med, Morgan, så känner man att det är ju allt ifrån annat än en mini. Men i alla fall, några söndagar där vi liksom fokuserar lite på vad Jesus säger när han talar om det här med Guds rike. Och förra söndagen så predikade vi utifrån liknelsen om senapskornet. Att ett sånt litet frö, när det börjar växa så kan det växa och blomstra och bli någonting helt fantastiskt. Guds rike är som ett senapskorn. Och vi har ju också en liten underrubrik. Det är ju detta, vad är det jag ser? För jag tror det där är så viktigt för oss. För vi ser så mycket saker, du och jag, hela tiden. Vi möter så mycket saker och vi hör så mycket saker. Och den stora frågan som jag alltid brottas med, det är ju vad är det jag ser och vad är det som min syn fäster mest på? Vad är det som upptar min tid? Vad är det som upptar mitt engagemang? Vad är det som upptar mitt liv? Och också när det kommer till relationen med Gud, vad är det jag ser Gud göra? För ofta så går man ju till sig själv och så tänker jag, nej men jag har ju ingenting att komma med. Jag är ju så liten och eländig. Ja, så kan det ju vara. Så kan jag känna många gånger. Men sen så påminner vi oss om det, precis som Morgan var inne på, de här kontrasterna med hur jag kan känna mig, maktlös och liten. Men samtidigt få lyfta blicken och inse att det finns en Gud som är så mycket större än våra perspektiv, än våra uppfattningar. Så det blir i slutändan så viktigt att ställa sig frågan, vad är jag ser framför mig? Jag kan se omständigheterna. Och jag kan ibland känna dem och tycka att det kan vara tufft och jobbigt. Men vad ser Gud i det? Och det är det vi pratar lite om när vi talar nu om Guds rikets perspektiv. Och vi ska läsa en text som kommer direkt efter nästan liknelsen om senapskornet. Idag är det berättelsen eller liknelsen om surdegen. Det här är en kort vers, men så innehållsrik. Så här står det i Matteus evangeliet kapitel 13 och från vers 31. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett... Det läste vi förra söndagen. Nu suddar vi. Från vers 33 ska vi läsa. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Den var så kort så jag tycker vi läser den en gång till. Himmelriket, säger Jesus, är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Så vad gör Guds rike för någonting? Jag kan erkänna att jag är inte jätteduktig på att baka. Det jag kan baka, det är chokladbullar och chokladbollar. De blir fantastiskt goda. Men i övrigt så får jag nog ändå erkänna att det är min fru som är väldigt duktig på att baka bullar, baka bröd och allt annat sånt. Och det är ju något speciellt det där med nybakade frallor. Eller nybakade bullar, när man känner den där doften när man kommer innanför huset och har varit ute. Men vad jag har förstått med bakning så innebär ju det en process. Och bland annat så behöver ju degen tid på sig för att jäsa. Surdegsbröd har jag ätit ibland, jag tycker det är också väldigt gott. Men vad är surdeg för någonting? Jo, surdeg är ju en deg som innehåller levande jäst och mjölksyrebakterier, alltså levande organismer, och som används som jäsämne i nyberedd deg vid bakning av bröd. Och lyssna på det här. Utöver surdegens vedertagna jäsningsförmåga finns påvisbara effekter som sänkt GI-värde. Förbättrat näringsupptag, probiotisk funktion. Nu skulle min fru ifrågasätta vad jag säger. Men alltså goda bakterier. Och jämfört med bröd utan konserveringsmedel och längre hållbarhet. Det är surdeg. Är någon som ätit surdegsbröd? Ja. Bakat också? Underbart. Ser vi fram emot det en söndag här. Lite surdegsbakat bröd. Det sägs också att surdeg har en bättre struktur och en bredare smak. Och i Nya testamentet, när det talas om ordet surdeg, så används ordet summe, som beskriver något som är i görningen eller något som kokar. Men frågan när det kommer till surdeg är ju vad konsekvensen av det man bakar blir, om det gör någonting positivt med eller negativt. För det finns ju någonting i det här med surdeg som man ska vara rädd om och ta hand om, så att det inte blir dåligt. Och när vi läser Bibeln om just ordet surdeg, så kan man konstatera att det är oftast i en väldigt negativ form som ordet surdeg står. Den engelska bibelöversättningen NIV kommenterar det så här: i Bibeln symboliserar gästen ofta det som är ont eller orent. Det här är vad Israels folk hade med sig. Vi kan läsa om det. När uttåget ur Egypten sker, så pratar man om det osyrade brödets högtid. Och den negativa synen generellt bottnar i människans onda väg och dåliga inflytande genom historien. Det handlar om en ond och dålig, felaktig undervisning som inte alls har sin grund i Guds tankar eller i hans beslut, utan som egentligen bara baseras på människor. Och Paulus, han skriver i första Korinthierbrevet 5 och 8 så här: låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Så ni märker, surdeg var kopplat med någonting som hade med det onda och den felaktiga väg som människan valt att gå. Och när Jesus samtalade med de fariséerna och de skriftlärda, så var det ju inte med snälla ord heller han brukade tala med dem om, eller om dem. Och han säger så här i Markus evangeliet kapitel 8 och 15: se upp och akta er för fariséernas surdeg och för Herodes surdeg. Ni hör, det här är inte bra alltså. Surdeg, det ska man hålla sig borta till, tydligen, i vissa sammanhang. Vi får problem nu, eller hur? Det som är så gott. Men jag lovar er, det kommer snart en vändning här. Någonting som är intressant här, och som jag bara vill stanna upp vid, det är ju just detta. Att när Jesus då tar bilden om surdegen, så är det utifrån en samtid som såg surdegen som något väldigt negativt. Någonting som hade med orenhet, ondska att göra. Men som är så här klassiskt Jesus, att han vänder det negativa till någonting positivt. Men som inte egentligen har sin grund i människan, utan i vad Gud förmår att göra. För det är ju så att den negativa synen på just surdegen hade ju med människan att göra. Det hade ju sin grund i att människan hade vänt Gud ryggen och gått sin egen väg. Det var det onda som människan själv hade orsakat. Men när Jesus då talar om surdegen, är utifrån Guds rike, himmelriket, som har med möjligheter och som kan få fantastiska konsekvenser när det börjar växa. För surdegen talades ju om, och det förstår man, att surdegen, när det börjar jäsa, när det börjar växa, så var det dåligt inflytande som människor hade fått erfara, dels ifrån de skriftlärda och fariserna, men också livet som man hade levt. Så var det någonting som liksom kom ut bland folket och som skapade felaktiga motiv om Gud, felaktiga motiv om sig själv och så vidare. Men hur Jesus försöker lyfta upp perspektivet Guds rike som skulle kunna få etableras och bli någonting helt annat. Och vidare så skriver den här kommentaren ifrån NIV så här om surdegen. Här i texten just om surdegen är en symbol för tillväxt. Som gästen syrar degen så sprider himmelriket ut sig genom en persons liv. Eller också kan det markera himmelrikets tillväxt genom den helige andes inre verkan genom Guds ord. Ja, men nu börjar vi prata om någonting fantastiskt, tycker jag. Vad det faktiskt kan få betyda när det som planteras i våra liv får effekt. Det handlar här om en symbol för tillväxt. Någonting som är präglat i våra liv som inte är av ondo, som inte handlar om att sätta sig själv först och främst i förarsätet. Som inte handlar om att hela tiden vända sig om och se liksom allt det andra onda som sker och försöka följa med på det, utan som har sin blick fäst mot någonting annat, någonting större än sig själv, som har tillåtit Guds ande att få prägla ens inre. Att låta Guds ord få forma mina ord och det jag ser och det jag hör. Det är en fantastisk beskrivning. Och det verkar som att Gud inte har lämnat människan och säger nej, men ni har varit för onda nu, utan nu klarar jag mig själv. Utan han, trots omständigheterna, så säger han att jag vill att Guds rike ska få prägla er så att det kan få konsekvenser för omgivningen. Och det är när Guds rike etableras i våra liv som möjligheten för expansion kan ske. Och då är det inte på grund av vad vi har lyckats eller vad vi har åstadkommit, utan det är vad Gud har gjort och vad Gud gör. Det är hans rike, det är hans kraft, det är hans möjligheter som skapar de här förutsättningarna för att hans väldoft ska kunna få spridas. Det är när en helig ande får tillträde till våra liv, att leda till att forma våra liv, som växtkraften tar fart. Ibland när det talas om troende i kontrast till icke-troende kan det ibland lätt målas en svartvit bild. Att det är här är de och här är de. Och Bibeln är ju tydlig med sitt bildspråk, men också med realiteten, att det finns ett liv i mörker. Det finns ett liv utan Gud. Men det finns ett liv i ljus, ett liv med Gud. Att det är skillnad på ett liv med Gud och ett liv utan Gud. Men Jesus, nu när vi också har gått igenom bergspredikan, talar ju också om att det inte bara handlar om vetskapen om att veta om att det är så, utan att också få leva ett liv i relation till det. Att det inte bara handlar om att allmänt tro på en Gud eller tro på någonting större än sig själv. Och bara för att jag tror behöver jag heller inte per automatik vara ond. Det finns väldigt många goda människor som inte är troende. Eller att man skulle ha ett ont sinne. Men faktum kvarstår. Guds ande, Guds liv, bor inte i människan som inte har tagit emot Jesus. Någonting, hur man än vänder och vrider på det, fattas. Och det där menar jag är en hårfin gräns. För det finns så mycket gott som görs i vårt samhälle. Goda samhällsinsatser. Och i stor utsträckning så vill nog alla människor göra gott och göra väl. Och vi har ett mycket välfungerande samhälle utifrån sundhet i hur vi ser på varandra. Och kanske skulle man också då kunna ställa sig den där frågan att räcker det då inte bara med att vara allmänt god? Behövs Gud också? Och det där är ju en relevant och viktig fråga. För det verkar som att det finns många människor som klarar sig utan Gud. Men hur vi vänder och vrider på detta så går inte livet bara ut på att göra goda saker. Utan för att den verkliga skillnaden ska ske så måste Guds rike och hans liv etableras i vårt inre. För Paulus han säger ju så här i Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla människor sitter i samma båt utifrån samma förutsättningar. Alla har en gång missat målet. Och vad är vi har missat? Jo, det är härligheten från Gud. Den Gud verkligen är. Vi kan veta mycket om Gud. Vi kan läsa mycket om Gud. Men ändå missa härligheten från Gud. Hans närvaro, allt det han är. Allt det han gör, allt det han säger. Så även om jag är medveten om att inte göra något ont så blir ändå konsekvensen av vår bortvändhet från Gud och synen på våran värld något som gör att det leder till omständigheter som faktiskt kan skapa förödande konsekvenser eftersom Gud inte finns med i ekvationen. För Paulus säger det att alla människor har syndat och missat målet. Och sakta men säkert så blir ju då också risken att Guds sanningar, att Guds löften, det Gud säger att han är, sakta men säkert suddas bort från både tankesätt eller vokabulär. Och till slut säger Gud bara någon slags historia från förr. Traditionen om Jesus när vi firar jul, bara en fin tradition för att om möjligt få mötas och äta lite gott. Vilket inte behöver vara fel, men Guds rike och syftet med varför Gud överhuvudtaget kom har försvunnit. Och när vi då sedan lever våra liv så finns längre inte Gud med som en central och avgörande del i våra liv. Och för många är då som sagt Gud och Jesus som världens frälsare gamla nyheter som inte längre har något värde för den moderna svensken. Men Svenska studiebibeln kommenterar texten om surdegen så här. Historien illustrerar den sanningen att det som får tid att utveckla sig kan, om det har den rätta kraften i sig, förvandla omgivningen. Utvecklingen talar inte för att kristendomen har genomsyrat samhället, men å andra sidan har sann kristendom kraft i sig att förändra förhållanden andligt, moraliskt och socialt. Varför pratar vi om det här? Varför pratar vi om en värld som har glömt bort Gud? Jo, det är för att det ligger på Guds hjärta att människor ska föra talas om honom. Att människor ska få uppleva att det är inte bara det här livet vi lever här och nu och sen är det slut. Utan hur Gud vill att hans rike ska få drabbas och etableras i våra liv men också i våran omgivning. Att människor ska få se att det är inte bara en fin tradition vi går in i nu när vi talar om advent och jul. Utan det har med liv att göra. Liv i den här tiden men också i framtiden, i himmelen när vi ska få spendera evigheten tillsammans med Jesus. Och därför talar vi om att Guds rike behöver etableras. Guds rike, Guds vilja, Guds syfte behöver få plats i våra liv. Så hur etableras då Guds rike runt omkring oss? I en tidigare predikan så har jag citerat en bok som heter Rumors of God, som är skriven av två pastorer från USA. Och de talar om det kristna livet i efterföljelse till Jesus som får konsekvenser på hur vi lever i relation till världen runt omkring oss, och menar i sin bok att allting behöver sitta ihop. Att det inte bara handlar om att gå till gudstjänsten och få det jag behöver, utan det kanske bara är startskottet för vad Gud sen vill göra där vi sen befinner oss i våran vardag. Så här skriver de i boken. Det har sagts att det uppskattningsvis är 1,1 miljarder som inte har tillgång till rent dricksvatten. Det skulle troligtvis titta på oss i väst och säga: vi vet inte om något annat än att behöva gå 9 mil för att hämta vatten istället för att enkelt öppna kranen i våra hem. Svår och allvarlig hunger påverkar 862 miljoner människor varje år. Och en del experter menar att det skulle kosta omkring 30 miljarder dollar per år för att utrota den globala hungern. Amerikas befolkning spenderar mer pengar på pizza varje år. Det här är några år gammal statistik, men budskapet, tänker jag, fortfarande är detsamma. Det kan låta mycket när människor inte har möjligheten till de där bekvämligheterna som du och jag har. Men tydligen så kan man skapa en förändring genom en attityd som kan få stora konsekvenser för människor runt omkring oss. Ibland när vi sitter och ber i våra kyrkor så är det lätt att be Gud: sänd din väckelse, du måste komma nu. Och det där är en viktig bön att be. Men ibland tror jag vi lätt missar att Gud redan är på plats. Och det vi kanske behöver be, det är: Gud, låt mig få se vad du gör. Låt mig få se vad du säger. Vi vet om konsekvenserna i våran värld. Vi vet om att människor har valt att gå en annan väg. Vi vet om att det är väldigt lätt att köpa det där extra, att liksom bygga sitt eget rike. Samtidigt som vi vet att omständigheterna ser ut som de gör i våran värld, men också nära inpå. Så egentligen så behöver vi inte be Gud visa oss vad vi ska göra, för vi vet egentligen vad vi behöver göra. Det vi kanske behöver be, och det jag behöver be: Gud, hjälp mig så att jag blir villig att förändra min inställning, förändra min attityd, så att ditt rike kan få etableras i min omgivning. Amerikas befolkning spenderar mer pengar på pizza varje år, vilket gör det möjligt att kunna förändra en situation om jag vill. Om jag är redo att gå. Jesus säger så här i Lukas evangeliet kapitel 17, vers 20-21. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögon. Ingen ska kunna säga: se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Och när Jesus står där och talar så är det många som inte förstår. Som inte anar att där står Messias. Där står Guds son. Men så påminner vi oss om bönen som Jesus har lärt oss att be: låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Det innebär att här och nu så vill Gud regera. Här och nu är Gud mitt ibland oss. När du befinner dig på ditt arbete, när du är i skolan, när du är hemma, när du är i familjen eller var du än är någonstans, så vill Guds rike etableras. Frågan är bara: ser jag det? Är jag villig att låta Guds ande få ta den där platsen och det där utrymmet i mitt liv? Och därför präglar Guds rike vårt sätt att se på vårt samhälle och världen. Det är inte skilda öar. Vi ska inte gömma oss undan och tänka att vi är för mer än någon annan. Kyrkans dörrar ska vara öppna så att alla får komma in. Det ska bli lätt att få komma in i Skärgårdskyrkan. Det ska få kännas en värme oavsett var man befinner sig någonstans. Det ska inte vara någon dold agenda som ska prägla oss. Det ska vara öppenhet, det ska vara liv. Så att människor kan få se det vi gör här. Men också att våra liv får gestalta någonting där vi till den största delen i våran vardag befinner oss. Att inte gömma undan våran tro. Och jag är fullt med dig på att det kan vara svårt ibland att få leva ut sin tro. Vad ska jag säga? Hur ska jag säga det? Jag säger: Gud, kom och hjälp mig. Hjälp mig och led mig. Och det är just detta att när Guds ande får tillträde till våra liv, när vi inbjuder den helige ande och säger: kom och hjälp mig, så är jag helt övertygad om att han också gör det. Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag stod med en kompis som inte är kristen. Vi stod och grillade och skulle äta gott. Och så hade vi liksom byggt upp en relation som var så där god och härlig. Och så kommer jag ihåg att stå där och säga: Herre, det hade varit trevligt om vi fick prata om dig också. En enkel bön. Och plötsligt så säger min kompis: du, det där med Gud. Jag tänkte: vad händer nu? Jag tror att Gud är inte så långt ifrån oss. Det är poängen. Jag tror att det du har skapat tillgänglighet, enkelt, att säga: Gud, här är jag. Vad vill du göra genom mig? Det tar tid. Det kan vara ansträngt. Det kan vara svårt. Det kan vara att gå ut lite på vattnet. Men jag tror att det funkar. För att Gud är med. Vi är bärare av Guds rike. Och precis som surdegen i Bibelns olika berättelser, när han stått för det onda som människan har gjort i relation till sig själv, till sin omgivning och till Gud, så får istället och kan istället våra liv vara bärare av en positiv trend. Och att surdegen, när den börjar växa, så kan den få etableras. Guds rike kan få etableras i områden som vi kanske minst anade. In i miljöer som så desperat är i behov utav Guds närvaro. Och intressant är ju som sagt det här med surdegen. Att surdegen, vad jag har förstått, kan hålla nästan hur länge som helst. Surdegen kan leva i generationer om man matar och tar hand om den. Och man behöver heller inte så mycket surdeg för att det ska börja jäsa. Och för att kunna ta hand om surdegen så kan man fukta med mjöl och vatten för att den ska fortsätta jäsa. Det är att ta hand om någonting som kan få fortsätta att jäsa. Och visst är det en vacker bild när vi tänker på vår relation med Gud. Att ständigt vilja dricka av livets vatten. Att ständigt få matas av Guds ord som får prägla oss. För då kan det hålla i generationer. Då kan det vi bygger här och nu få hålla. Inte för att vi bygger våra egna riken eller vad vi själva vill ha, utan för att Guds rike etableras. Så därför handlar det också om vår vilja att bidra. Att inte bara sitta och vänta på att Gud ska gripa in. Eller bara stå och titta på vad som sker. Utan bidra. Engage på engelska. Att någonstans få vara med. Och liksom ge. Bli involverad. Förvänta sig. Vi vet ju att vi lever i landet Jante. Där vi säger att vi inte har någonting att komma med. Men tyvärr kan ju det också stå i vägen för att Gud ska kunna få verka i våra liv. Eller så är vi ibland ointresserade. Eller så skapar vi förutsättningar för vad Gud ska få göra. Och därför tänker jag också att det är så viktigt att våra liv får smaka gott. Och det är därför också Jakob i Jakobsbreven är så tydlig att vi vet att vi blir inte frälsta av gärningar, utan det är på grund av Guds nåd. Men våra liv behöver vara präglade av det livet genom det vi säger och det vi gör. Han säger så här, Jakob, i kapitel 1 och vers 22 och vers 26. Vad ordets göra är inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Våra liv behöver smaka gott. Våra liv behöver andas Guds liv. Som kyrka så behöver vi skapa förutsättningar för att människor ska se Gud. Att det vi gör inte bara handlar om oss, en liten skara i skärgårdskyrkan, utan som faktiskt angår Värmdö, Nacka, Stockholm, Sverige, ja, hela världen. Och att vi som kyrka också inte bara kanske förväntar oss att människor bara skulle komma till det vi gör, utan hur vi skapar en inbjudande plats. Om vi vill se en förändring, om vi inte bara äter pizza, så kan vi se en annan förändring, en annan utveckling. Om det inte bara handlar om jag, mig och mitt, utan det faktiskt sträcker sig bortom mig själv, så kan vi faktiskt få se människor dels komma hit, men också i relationer, vid matborden hemma, på arbetsplatserna. Och jag har någon bild framför mig där jag ser att hur vi får tala med människor på ett nytt sätt. Om tro och livet med Gud. Som avslutning i Lukas evangeliet 18 och 18 så kommer den rik man till Jesus och frågar vad han ska göra för att få evigt liv. Och de har en samtal, men i slutändan så säger Jesus så här att sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men så står det att vid de orden så lämnade mannen honom för att han ägde för mycket. Och det är väl det som är faran. Att det kan vara så mycket som står i vägen för oss. Inte för att Gud inte vill göra något. Utan för att vi har valt att gå en annan väg. Det går inte, som en del människor gör, att skylla på Gud för all den ondska som sker i världen. Det vet vi. Påskens budskap talar om utsträckta händer. Om en Gud som inbjuder till gemenskap. Men så har han också kallat oss för att vara med och skapa tillgänglighet för människor. Inte då bara att vi allmänt tror eller att vi bara uträttar goda gärningar. Vi ska uträtta mycket goda gärningar. Men våran bön i det är att det ska få bli någonting mer som också får planteras. Någonting som är större än oss själva. Guds rike. Den största utmaningen som Jesus kallar oss till därför är efterföljelse. Ett liv som är präglat av honom. Så att vi får se vad Gud gör och att människor får se, möta och bli förvandlade av honom. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja visa en film här som en summering av det som jag har pratat om, och sen ska vi be tillsammans. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Jag vet inte fullt ut vad det innebär för dig i din vardag och i ditt sammanhang att Guds rike skulle få etableras. Men min bön är att det fick bli en bön, en gemensam bön för oss som församling och som människor, att vi längtar efter att han skulle få verka i oss. Att vi fick bli den där surdegen. Att det fick bli en plats där himmelriket fick etableras. In i våra miljöer och in i vår omgivning. Och vi kan egentligen bara be en bön. Det säger, kom heligande. Gör ditt verk i oss. Så låt oss be en stund. Och inbjuda Gud till att få göra sitt verk i oss. Herre, jag bara tackar dig för den här stunden vi får vara tillsammans. Vi får vara inför ditt ansikte, Herre. Vi får lovsjunga dig, vi får tillbe dig, Herre. Vi får tala om dig. Herre, jag vill bara be dig om att du hjälper oss att få se vad du gör, Herre. Tack för att du inbjuder oss till gemenskap med dig, Herre. Och tack för att du har lärt oss att få be en bön, att vi får inbjuda Guds rike. Det som sker i himlen kan få ske på jorden. Låt det få bli en plats här när vi möts i våra gudstjänster, i våra olika samlingar. Att du, heligande, möter med oss och gör ditt verk i oss. Men också att du vill använda oss i våran vardag. Bland arbetskollegor, bland skolkompisar, bland vänner och familj. Var vi än är någonstans. Och våran bön, Gud, det är att den här platsen, Värmdö och Nacka, Herre, fick uppleva dig. Att det fick bli en plats där människor fick erfara din kärlek, Herre. Ditt liv, Gud. Och tack för att du skickliggör oss och du kallar oss, Herre. Vi kan känna oss små i vår enkelhet, Herre, men samtidigt så tror jag att när vi gör oss tillgängliga för dig så kan det som ingen människa förstår eller anar ske. Vi har ingen agenda, Herre, vi har ingen plan på det sättet, Herre. Vi har inget facit så vi vet att 1, 2, 3 så sker det, men vi ber om villiga hjärtan. Jag ber om ett villigt hjärta, Herre. Att få bli använd av dig, Herre. Så kom heligande. Jag tänker att alla kan bara böja sina huvuden. Så vill jag bara inbjuda dig. Du som kanske kämpar med tron. Eller du som tycker att det är tufft med tron. Och vardagen. Eller livet generellt. Det kan vara många olika områden det rör vid. Men om du känner bara. Nej, men ta med mig en förbönsstund. Jag vill ha förbön. Jag behöver ett möte med Gud. Om du känner så. Lyft gärna din hand nu. Så vill jag bara ta med dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Gud välsigne dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi bara innesluter. Och så lyfter sina händer också. I en längtan efter dig, Herre. Tack för att du den här söndagen också målar en bild för dem. Att de älskar av dig, Herre. Jesus. Herre, det du längtar efter, det är vårt hjärta, Herre. Och därför vill jag bara be att du kommer och rör vid hjärtan, Herre. Över det som kanske har blivit fel, eller det som har gått sönder. Det som har tagit skada, eller besvikelser, eller vad den kan vara, Herre. Så tackar jag dig för att du kan möta, Herre. Så i din närvaro står vi nu, Gud, och jag ber, forma oss, Herre, efter ditt hjärtslag. I Jesu namn.